och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 202. Vill du på ett praktiskt sätt lära dig vad dubbelmoral är? Bli NBA-fan, följ ett lag. Hata att Oklahoma City Thunder skickade hem Al Horford en hel säsong bara för att bli sämre. Avsky att OKC satte upp Shai Gilgeous-Alexander på skadelistan för att stinka och få bättre chanser i The Draft Lottery. Ogilla att LeBron James byter klubb så fort laget runt omkring inte är tillräckligt bra istället för att stanna och bygga något. Du älskar att se lag bli bättre. Du älskar att se spelare utvecklas, inte bara individuellt utan också växa som grupp. Skapa kemi, slå en extra passning, jubla med varandra. Win or lose, var ett lag. Sätt dig sen och se ditt älskade Chicago Bulls, eller möjligen då om du inte är lika galen som jag, något annat lag. Behålla i praktiken samma impotenta lag tre säsonger i rad och inse att du längtar efter att skiten ska sprängas. I diverse chattgrupper får du ta emot hån för att Bulls är usla. Därför sitter du i soffan och jublar när Kobe White hänger 37 pinnar på Sacramento och Bulls tar ett W. Ett W som känns som ditt. Det är ett W som ett fett kommande L kastar långa skuggor över, men där och då njuter du av ditt W. Du försöker undvika att tänka på att Bulls ska ha upp två first round draft picks för att Nikola Vucevic, varav den ena picken blev Franz Wagner, insert dödskalle emoji, för att vi skulle få Nikola Vucevic som faktiskt är, på pappret i alla fall, eller rent analytics, en av ligans sämsta centrar. Du försöker undvika att tänka på hur bra Lauri Markkanen blev, mer eller mindre omgående efter att han lämnat Chicago. Din bitterhet över Lonzo Balls knäskada som aldrig läker blir bara värre, samtidigt som du tänker att du är bitter över Lonzo fucking Ball. Skit i min dubbelmoral, send help. Vad gör du för att hjälpa mig, Nick?
Alltså ingenting, för det är jag fast nu vid det där med LeBron. Varför var du tvungen att picka direkt? Vad menar du med att, vad var det du sa? Att han lämnar så snabbt lagen ser ut att vara sämre. Han var ju i Cleveland först i 7 år, hade de mest usla lagen som kunde ha funnits på planeten. Ändå tog han dem till finalen, jag förstår inte. Sen drog han till Miami, okej? Okay? Alltså, så är det, Skölden. Det är inte så att han drog från ett ruskigt dåligt i Miami till ett sjukt bra Cleveland. Absolut inte. 2014 gick då till finalerna, okej? Okay? Miami. Sen drog han tillbaka till en ung Curry och en first pick som blev Andrew Wiggins, som de sen kunde ordna i en trade för Kevin Love liksom.
Som så det där stämmer ju inte. De tradeade väl Andrew Wiggins direkt? Alltså de tradeade väl den picken mot Kevin Love?
De fick inte tradeade direkt, men de blev muntligt överens med Minnesota. Så det gick typ sådär en eller två månader innan de fick trade honom.
Men han spelade det aldrig för Cleveland hur som helst. Nej, utan de tradeade honom mot Kevin Love.
Ja, och, så jag håller inte med om det. Men annars kan jag hjälpa dig, absolut. Jag kan hjälpa dig. Jag finns här till hjälp.
Ja, men hjälp mig då.
Du förtjänar inte
varför, nu. Varför känner jag så här?
Ja, men det är för att du är förvirrad och du är helt hjärntvättad av NBA. Alltså du är verkligen otrolig. Du ser mycket mer NBA än vad jag gör. Det ska jag fan ge dig. Alltså, du är otroligt dedikerad. Och jag vet att du har nämnt något i gruppen om att du skulle vilja jobba med basket på heltid någon gång i framtiden. Och jag säger så här, du förtjänar fan det. Du förtjänar det, för du är verkligen... alltså, Du är NBA typ. Alltså det är verkligen en stor del av ditt liv. Det är det verkligen, alltså, ja, du ser så, fan på allting.
Så är det ju, det är helt odiskutabelt så. Jag är vinterhalvåret eller vad man nu ska kalla det för, och sen några dagar när det är otroligt intressant i NBA, så är jag otroligt fast i NBA. Jag är nästan lika fast i NBA som du är i spel.
Ja, precis.
Men hör du, för att inleda dagens avsnitt, det är så här, vi saknar Lojsan för hon ägnar sig åt att spela basket istället för att prata basket. Johansson sitter i sjön på jobbet och Addis är som vanligt Kawhi Nimmerstam och dyker förhoppningsvis upp någon gång under podden. Så det är de två musketörerna idag, Nick, du och jag, det har vi gjort förut. Så det är, just du och jag klarar av det här, vi vet hur man gör.
Absolut, och det som är roligt nu är att om jag blir less på dig, du är ingenstans att gömma dig. Du är ingenstans att gömma dig, för det är vi två. Så jag kommer expose dig, förstår du? Förstår du, Skölden?
Ja, klart jag förstår det, jag har ju varit med om det förut.
Let's go baby.
Vad vill du börja med? Vi ska ägna oss först åt en liten hastig överblick av toppen i East. Vill du börja med Boston Celtics som är 48-13 och nu senast lätt överraskande torskade mot ditt älskade Cleveland Cavaliers? Eller vill du börja med att det faktiskt verkar som att Doc Rivers kanske har fått lite ordning på Milwaukee Bucks då?
Ja, men vi kan börja med det där Boston-Golden State-matchen, för den är väl den som många lagt märke till. Boston ledde med 44 poäng i efter första halvleken. Det var jävligt gött. Alltså, det är så svårt. Det är så svårt för oss att se något nytt liksom. För vi har sagt samma sak om och om igen. Och det, grejen är att vi bänkvärmarna, vi är ju fan överens om det. Att absolut, vi vet att de har mest lag i ligan. Boston Celtics är det bästa laget i ligan på pappret. Det måste man ändå säga, de är med mest lag. Men någonstans så känner jag att vi måste se dem göra det där i slutspelet. Vi måste se dem göra det där när det blir tufft och liksom det inte går deras väg. Och framförallt måste vi se deras två största stjärnor vara jämnare, Brown och Tatum, när det väl gäller. Så det är det, men alltså annars så känner jag att fan, är inte det ganska logiskt att de är mycket bättre än Golden State? Jag vet att Golden State har varit bättre på sistone. Jag vet att de saknade ett par spelare i den matchen. Men Boston är helt enkelt bättre. De är ju bäst i NBA talangmässigt. Sen vet jag inte om de vinner en slutspelserie mot Denver Nuggets eller till och med Los Angeles Clippers. Alltså på riktigt. Skulle Boston möta Clippers, är ju för sig Clippers så hard. Den är tuff. Jag vet inte, alltså den här säsongen är fan, det finns ingen clear cut favorit och det finns många contenders, känns det som.
Just nu så känns det ändå som att Boston är på något sätt clear cut favorit, men det är ju som du säger, alltså oberoende av att Tatum och Brown eller Boston Celtics, så länge som Tatum och Brown har varit där, har varit alltså bra eller bättre. De har ju ändå varit nu i 3 eller 4 konferensfinaler och en final. Så råkade faktiskt strax innan vi började spela in, så Tom Haberstroh, en gammal NBA-skribent som har skrivit överallt och jobbat för Portland Trailblazers, och jag tror att han skriver lite grann ibland för NBA.com också, om jag inte helt missminner mig. Men han har också en... Han skriver på Substack, och då såg jag bara på Twitter, tyvärr var hans post då om det här var bara för prenumeranter, jag prenumererar inte på honom, man kan inte prenumerera på allt. Men då skrev han om Jason Tatum in the clutch, att jag tror att det var så att liksom de tre senaste säsongerna så skjuter Jason Tatum 17% från tre in the clutch. Och då är ju in the clutch beräknas ju då på att om det är inte skiljer mer än 5 poäng mellan lagen, och det är de sista 5 minuterna. Det är det som liksom definitionsmässigt i de här situationerna är the clutch. Och 17% är ju horribelt dåligt från tre poängslinjen helt enkelt. Det är ju liksom motsvarande att skjuta, ja vad blir det? Det är ju som att skjuta 1 av 5 från, eller ungefär 1 av 4 från 2. Så det är ju förstås ett bekymmer. Men alltså, jag såg ju Boston Golden State, sen stängde jag faktiskt av en bit in, för det är inget roligt att sitta upp och se liksom en match som är, alltså, som är över. Man vet att den är över och det är liksom en liten bit in i tredje. Men det som jag tyckte var nästan mest intressant med den, det var ju det att man skulle ju vilja veta om det var coachen Steve Kerr eller om det var Draymond Green som själv kom på det här att jag tänker låta Jaylen Brown skjuta från tre.
Men det var väl Kerr? De pratade ju om det.
Ja, de säger att det var Kerr, men alltså, ja, I don't know. Jag fattar i och för sig att liksom, de har väl fått stryk av Boston och känner att de måste göra något. Och kan vi, jag menar, nu funkade det ju inte alls, för som jag minns det så inledde Jaylen Brown typ 5 av 5 från 3 och hade väl 19 eller 21 poäng liksom på de första 6-7 minuterna. Så det var ju liksom, det blev ju totalt misslyckat. Men de har ju pratat om det efteråt, att ja, men vi känner att vi har lite problem med Boston. Och kan vi få Jaylen Brown, som inte skjuter mer än vad det nu var, 34-35% från 3 den här säsongen, kan vi få honom att missa ett par skott, men det är ändå han som är öppen hela tiden och han fortsätter skjuta, så får vi deras anfall och rytm. Och det blev ju precis tvärtom, och de blev mosade samtidigt som de själva spelade uruselt anfall. De gjorde ju 1 poäng på sista 6 minuterna i första kvarten, och det var på ett straffkast. Ja. Så Boston, eller det jag tycker om, jag har tittat lite mer på Boston här och där och tycker att det som är imponerande med dem, det är ju på något sätt deras, alltså deras första sex spelare. Och att de, tycker jag, inte alls är lika beroende av så att säga heroics från Jason Tatum och Jaylen Brown, utan att de, vad jag kan påminna mig, spelar mer som ett lag än vad de någonsin har gjort under liksom Tatum och Brown-eran. Alltså Derek White, Drew Holiday och Porzingis då, som de startar med, de gör helt enkelt så att de spelar mycket, mycket bättre som ett lag. Det är ytterst källan som det liksom tidigt blir en massa isoball och hero ball från Brown och Tatum.
Vi får se om det där håller i slutspelet dock. För att man kunde ju se tendenser, samma tendenser mot Cleveland mot slutet, att det blev, aha, en mot en, let's roll, typ.
Mm.
Så det är väl det som man undrar.
Men, ja, men vi måste ju bara nämna det också. Det är ju faktiskt det sjukaste att de matchen efter de har krossat Golden State med typ 50, så torskar de ett mot Cleveland som gör en vildsint comeback i fjärde på ryggen av Dean Wade som gör 20 poäng i fjärde kvarten.
Det var faktiskt ganska galet och kul för Cleveland som ändå spelar lite sämre nu mot slutet att vinna en sån här match. Det är en confidence boost, men givetvis ska de inte ha, de kommer inte vara favoriter om de möter Boston sen i ett slutspel. Låt oss se så. Eller de är ju fan knappt favoriter mot Knicks med tanke på hur det gick förra året. Men vi går vidare till Milwaukee.
Jag måste bara säga en sak om Dean Wade för att folk ska förstå som kanske inte har full koll på honom hur sjukt det är. Han gjorde alltså 20 poäng i en quarter. Han var 5 av 5 från 3 och 2 av 2 från 2. Så han sätter 7 av 7 skott. Han snittar 5,4 poäng den här säsongen på 52 matcher. Sen har han fått en lite större roll vart efter säsongen går. Men ja. Men vi går vidare. Milwaukee Bucks som sagt. De sparkade sin coach Adrian Griffin och tog in Doc Rivers, och Doc Rivers var ju bara en meme i samband med All-Star-breaket, för då hade Milwaukee Bucks inlett väldigt, väldigt svagt, och det enda folk gjorde var att göra narr av Doc Rivers för att han ja, men liksom typ har sagt en och annan sak när han inte varit coach, som tyder på att han skulle ha vetat någonting 20 år innan folk visste det. Så folk började ju prata om att liksom Doc Rivers visste att månlandningen skulle ske redan 1926 och liksom sådana där saker. Vad tror du om Bucks nu när de ändå har varit bra?
Alltså bra, bra, jag vet inte. Det känns som att de har konsoliderat sitt försvar. Vågar man kalla det här för Doc Rivers-effekten? Liksom? Vi har ju garvat åt Doc Rivers genom åren och konstaterat att han är väl okej coach, men är kanske inte den bästa om du är guldjagande lag. Men det verkar som att de har en annan respekt för honom. Det är väl, för jag tror inte att Adrian Griffin liksom inte sa till honom att spela försvar, om du förstår vad jag menar. Utan jag tror att de hade svårt att köpa det han ser, och han kanske inte var rätt ledare för det gänget. Så att se dem nu vinna, och framförallt vinna mot Minnesota där Dame Lillard går off för 41 poäng. Du som trashar han i gruppen varje dag. Det kändes extra skönt faktiskt. Jag har sagt från början, jag säger det igen, det finns inget oro att se för när det gäller Milwaukee. De har vinnare. De har vinnare i sitt lag. Två otroliga vinnare dessutom. Så när det är dags att summera säsongen, så kommer ni se att Milwaukee Bucks har gått långt. Jag gissar minst conference finals. Så vad säger du, Skölden? Hallå? Har du mutat dig själv?
Ja, jag hade mutat mig själv, för jag satt och tittade på en sak, för att ta fram schemat på Milwaukee Bucks. Alltså, men det som har hänt sen, alltså då, sen Doc Rivers tog över, trots att de ju då hade en ganska stabil förlustrad, jag tror de förlorade 5-6 eller något sånt där i princip från början när han kom, så är de sen Doc Rivers tog över, bara under den perioden, så de 4 i defensiv effektivitet i NBA, och innan, så att säga, innan dess har de ju varit liksom snarare 25, 26 och sånt där. Det vill säga de har varit helt bedrövliga i försvar. Och då skulle man teoretiskt kunna börja nitpicka det här och säga att ja, men nu när de har vunnit 6 raka, så har de då en bra vinst mot Minnesota och de har en bra vinst mot Clippers. I övrigt är det mot Philadelphia utan en bid, mot Charlotte och då mot Chicago Bulls. Men Alltså det är svårt att vinna 6 raka i NBA. Vi såg ju det nu att liksom, till och med Boston som hade 11 eller om det var 12 raka, de kastade bort den vad det nu var 15-20 poängs ledning mot Cleveland på en quarter när Dean Wade går nötter. Så de har vunnit 6 raka. Nu då mot Clippers så gjorde Dame gjorde 41, va? Då vinner de ju faktiskt den, om jag inte helt missminner mig, utan inte bara Chris Middleton som har varit borta ett tag, men även utan Giannis. Och det är ju faktiskt det är ju värt respekt. Alltså de startar Dame, Patrick Beverley, Brook Lopez, Malik Beasley och Jay Crowder och tar hem det här. Och det är ju inte bara Dame som gör 41, utan plötsligt så vaknar Bobby Portis och har 28 pinnar och 16 returer. Det är ju, han har ju inte varit på den nivån heller tidigare den här säsongen. Och Dame har som sagt 41 poäng på 12 och 22 från golvet. Så men givet att, så att säga, under Bud, så länge som de var en contender förut, så har ju försvaret varit på något sätt deras baseline. Och sen så har de ju då litat mycket på Middleton och Giannis i anfall. Jag ser förresten att vi har blivit kraschade av en spelare i Clippers, nämligen Kawhi Leonard. För er lyssnare bättre känd som Addis Nimmerstam. Hur är det med dig, Addis?
Det är bra, tack. Det är bra, tack. Vad pratar vi om?
Vi pratar om Bucks, så att de verkar kanske ha fått lite ordning på torpet nu efter en väldigt svag inledning med Doc Rivers som coach.
Mm. Nej, håller med. Han har ju fått ordning framförallt då på deras defense igen. Tycker ändå att de blir nog farliga. Och så, om de kan få Middleton, du nämnde ju honom att han har varit out också så där igen då. Om de kan få ordning på honom så tror jag ändå att de kan stöka till det i East. Det kan de.
Det är ju lite det. Nu har ju Cavaliers har ju varit lite sämre under en period. De har ju liksom fått lite skador och var ju väldigt bra under en period, delvis hjälpt av ett lite svagt schema. Så nu har ju Bucks tagit sig förbi igen i standings och i tvåa. Det är ju bara en match i och för sig som skiljer. Men alltså, vi kan väl konstatera att det ser ju väldigt ljust ut, för Boston kommer ju vinna East, det vågar jag påstå, med 21 matcher kvar. De är 7 matcher före, 7,5 till och med före Milwaukee, och sen så kommer Cleveland på tredje som är 40-21. Skulle ju kunna gå upp på lika med Milwaukee, men sen är det faktiskt så att Orlando då är 4 på 36-26, och sen kommer då New York 36-26, Miami 35-26, Philly 35-26 och Indiana 35-28. Så det känns ju som att vi har en topp 3 ganska klar i East.
Mm. Definitivt. Sen, och det är ju de tre jag tror kommer ha någon chans då, förutsatt att inte Embiid kommer tillbaka. Mm. Då kan det bli riktigt stökigt för det laget som får Philly i första rundan med Embiid på planen. Mm. Det är ju inte kul att få som belöning då. Till exempel Boston. Mm. Om de skulle få Embiid i första rundan. Fy fan, ja.
Ja, men för det innebär ju också att i och med att man ju gör ett slutspelsträd, så är det ju intressant att komma tvåa, trea, för då möter du ju inte Boston från i conference finals.
Mm.
Så därför är ju de här, alltså i alla fall att komma tvåa eller trea är ju intressant, och det är klart man hellre kommer tvåa, för då har man hemmaplan mot trean om allting går ungefär som planenligt, liksom rundan innan conference finals.
Mm.
Så det ser ju lite intressant ut ändå, alltså som att det faktiskt kan, det tycker jag i alla fall jag är roligt. Det missade du, Addis, men jag hade en rant om hur hemskt det är att NBA-fan, i alla fall om man som jag håller på Chicago Bulls.
Ja, och har... gick du tillbaka i tiden?
Nej, alltså jag nöjde mig lite grann försiktigt med egentligen de senaste tre säsongerna, där jag konstaterade att de har ett impotent lag och att vi gav upp två värdefulla picks för Nikola Vucevic, som är, i alla fall om man tittar på alltså typ någon form av statistik, så är han faktiskt en av de sämsta centrarna i NBA.
Mm.
Jag orkar inte riktigt gå igenom Vucevic till korta kommanden, men det hemska med mig är att jag blir glad varje gång vi vinner, trots att jag fattar att det egentligen vore bättre om vi torskar, så att vi liksom kanske blir av med det här impotenta laget. Men jag har aldrig utgett mig för att vara speciellt slug när det gäller NBA-basket. Det är som det är med det.
Mm.
Men så det är ju ändå, alltså det är ju en anmärkningsvärd swing som Doc har gjort från att gått från liksom före All-Star-breaket, så var han ju bara en meme. Liksom folk gjorde narr av honom över hela internet. Liksom det gick ju inte att gå in på Twitter utan att se den ena tråden efter den andra efter, som, med folk som gjorde narr av Doc Rivers. Så nu har de sex raka och plötsligt ett försvar som funkar. Och vinner matcher utan både Giannis och Middleton.
Mm. För att säga en grej om det där med Doc då. Det var en rolig grej som hände mig på jobbet. För de som inte vet så jobbar jag ju som lärare. Och alltså bara bevis på hur stort NBA har blivit. Okay? Många av mina elever vet ju att jag gillar basket och sådär. Så de brukar snacka med mig och så. Och det här är alltså en innebandyspelare som säger till mig då. Så här, han börjar snacka liksom NBA och sådär. Så jag säger så här, men vilka tror du vinner i år? Typ så här, jag bara Boston. Han bara, fan alltså, jag ville att Bucks, du vet, men fan alltså att de hämtar Doc Rivers. Då var jag så här ställd att han ens hade liksom så bra koll. Liksom, snacka om Doc Rivers. Jag bara, ja, så här. Sen han bara, fan alltså problemet, vet du vad det var? Han bara, de skulle aldrig kicka ett Bud. Jag bara, vänta, va? Jag bara, ej, alltså jag var så ställd över... Och det är liksom, lyssna, det är 5 år sedan bara, det hade aldrig hänt mig den här konversationen. Alltså då skulle ju vara en basketspelare som säger det till mig. Max, knappt det, du vet. Men ja, jag var bara helt ställd. Jag skulle aldrig kicka Budenholzer. Jag bara, vad är det som händer? Alltså varför kan en innebandyspelare liksom, han bara, Doc är största chokaren. Jag bara, va? Alltså, ja. Det var lite roligt, tyckte jag.
Nästa vecka kommer han och frågar, hur vanligt är det att James Harden är 2-11 från golvet till slutspelet?
Ja, men alltså de har så en jävla koll alltså, och de sitter och säger liksom så här, ja men de rabblar liksom namn och de kan liksom på riktigt, alltså folk som inte ens spelar basket, de har koll liksom.
Det är underbart, framtiden är ljus. Framtiden är ljus, vi måste
Nick
tro
det. Nick säger alltid, basket växer. Så det här är väl också ett bevis liksom.
Sen så har vi en gimmick som vi pratade om lite tidigare idag. Det är så att vi tar varsitt lag som vi tror är bra liksom här och nu, kanske inte vinner i år, men är så pass bra att de inte behöver trada för typ Wembanyama för att kunna vinna en titel inom liksom de kommande 3-4-5 åren. Och ett lag som vi bara tycker spräng. Jag tänker inte ta Chicago Bulls, för ni vet redan att jag tycker det.
Börja ni så ska jag fundera medans då.
Nick, du kan väl börja med, du får välja själv om du vill börja med att ta ett bra lag eller spränga något.
Jag vill inte ta ett bra lag, jag vill ta ett lag som är en spelare ifrån. Jag säger det en gång till, en spelare ifrån. Och jag vill inte att du ska bli arg på mig nu, Sköldström, okej? Okay? Bli inte arg. Men jag säger Detroit Pistons. Låt mig förklara. Alltså ni vet att jag sedan dag ett, eller rättare sagt sedan typ 3 år tillbaka, jag är hög på Detroit.
Bor på Cade Cunningham-båten.
Inte bara Cade, de har bra dudes. Alltså jag säger det, de har bra dudes. Vi börjar med Cade Cunningham som jag tror har potential att bli en perennial all-star. Okej? Okay? Vi vet att Jaden Ivey, nummer 1, är sjukt atletisk. Nummer 2 kan skjuta, eller hur? Det vet vi. Jalen Duren, vi vet ju att han är talangfull, eller hur? Det är vi överens om. Azar Thompson, vi vet att han är ett monster i försvaret, eller hur? Allt det där är vi överens om. Sen finns det ju några solida dudes där. Inte många. men vi har ju en core på liksom 3-4 spelare. Och sen har du snubbar som jag vet inte, Isaiah Stewart och han Marcus Sasser. Och vad fan är det mer för dudes? Han Fontecchio som vi visade i somras på SVT när han spelade på Italien.
Fontecchio är bra. Alltså,
han är bra.
Han är ingen superstjärna, men han är bra. Han passar väldigt, väldigt bra i det där laget.
Jag har alltid gillat Quentin Grimes. Jag tycker att han är bra. Han är liksom, han kan skjuta. Alltså, jag säger så här, lyssna på det här. Vad säger ni om Detroit Pistons helt plötsligt skulle få in en spelare av, låt oss säga, Jimmy Butlers dignitet? Bara en veteran, det kommer inte hända, men bara en veteranvinnare som kan låsa upp deras potential. Ser inte det Detroit Pistons helt plötsligt som ett lag som i East kan vinna typ 46-47 matcher?
46-47 matcher, vad säger du Adis? Ba,
nej.
Nej, men nej, nej. Ja, alltså,
du köper inte min teori alltså?
Nej, det gör jag inte. Jag köper Cade, jag köper Duren. Resten av laget skulle jag vilja skicka.
Du köper inte Ivy alltså?
Nej, det gör jag inte. Jag har honom i fantasy också och jag köper inte honom, tyvärr.
Men vänta, vänta. Nu, aha, så nu utgår du från liksom dina känslor i fantasy. Vem Nej. Skulle du... Vem tar du nu? Om du har pistol mot huvudet. Jalen Green eller Ivy?
Jag har båda i mitt fantasy. Så du ber mig liksom om så här.
Bäst eller coolare?
Tidning ska sätta skott i.
Jag hatar båda. Alltså på riktigt.
Jag kan hjälpa dig Adis, jag tar Jalen Green.
Ja, jag gör det också, men jag gillar ingen av dem. Jag tar Ivy. Det är bra jämförelse, för båda är ju typ likadana. Alltså det är det.
Jag tycker Ivy är galet talangfull. Alltså jag har alltid tyckt att han är sjukt talangfull. Han är ju bara 22 år, grabbar. Inte nog med det, han har precis fyllt 22. Alltså han är ung.
Vem var det de passade på istället för Ivy?
Passade inte på någon. De fick ju honom när
Keegan Murray.
Just det, så var det.
Ja. Så de är typ oskyldiga, eller vad man nu ska kalla det för.
Ja, de är oskyldiga.
Men det alltså att han bara är 22, Nick. Jalen Green är 22-26 dagar. Så just det, ja, det tycker
jag. Ja, exakt. Det är därför jag jämförde de två, för de är ungefär lika gamla och de är faktiskt lite så där enigmatiska, alltså skjutalangfulla och så vidare, men kanske lyckas inte få ihop det till något vettigt som leder till vinster. Så, men jag tycker bara Jaden Ivey, bara med hans galna atletism, och han har inte skjutit lights out, men han kan skjuta. Alltså, jag lovar er killar, han kommer att bli en dude i NBA. Han kommer att bli en dude.
Mm. Alltså, jag förstår vad du ser i Ivy. Liksom, han är atletisk och han är otroligt snabb. Men jag är inte riktigt med på att jag tycker att han kan skjuta faktiskt.
Alltså... Han kan skjuta. Jag hade också mina misstankar tills min polare Terrence Oglesby, som följer college basket, sa till mig: Nick, den här snubben, han kan skjuta lights out. Han kan göra det. Men ni vet ju att det tar lite tid liksom att lära sig vilka skott man ska ta och hur man ska liksom komma till sina spots. Alltså Detroit Pistons, de skulle inte signat fucking Monty Williams. Fan vad dumt. Han ska inte coacha ett sådär dåligt lag.
Jag vill bara säga så här, att bara, det här är ju liksom en random sample size, så det säger ju inte så mycket liksom. Men på de senaste 6 matcherna som Detroit har spelat, så har Jaden Ivey satt 5 treor. Gissa hur många han har tagit?
27.
Det räcker inte.
Nej.
30.
Han har tagit 30. Ja. Så han är alltså 1-6. Det här är i och för sig de 6 senaste matcherna liksom, visst. Men alltså han har ju varit bättre liksom under en period. Men han skjuter ganska prick 33% ifrån 3. Och han får ju faktiskt ganska bra skott eftersom de lämnar honom.
De
vill ju inte att han ska driva. Så jag tycker du är något hög på Jaden Ivey. Jag tror att jag köper Cade som i alla fall all-star potential. Och jag tror att Duren kan bli bra. Men alltså, jag tycker nog, det är klart, jag tror så här: alla lag som får typ Jimmy Butler blir ju väsentligt bättre. Alltså,
jag bara känner att de skulle kunna gå från ett skämt till ett seriöst gäng ganska fort med en riktig lirare. Det är det som är min poäng.
De har ju varit bättre nu på slutet faktiskt. Jag ska inte säga att det hänger ihop med Fontecchio, men han fyller ju en funktion för dem. Alltså just det här att han är någon som vet hur man lirar och han kan skjuta lite grann, för det har de haft brist på båda två på sistone. Ska jag ta ett lag då? Jag kan ta ett lag som jag beklagar här, vår vän Bobby, men alltså jag tycker faktiskt att det är dags att spränga Atlanta Hawks. Jag ser inte att de är på väg någonstans.
Vem skickar du då? Murray eller Trey eller båda?
Alltså jag är i läget att jag nog tycker att de måste överväga att skicka båda.
Okay.
Men om du bara ska skicka en, och om du tror på liksom citationstecken i rebuild, då skickar jag Murray. Jag tycker ändå att Trey är den som... Han har på något sätt en Alltså, jag ska inte säga att Murray är dålig så. Och det är möjligt att man liksom skulle kunna välja att skicka Trey istället för att man får mer för honom. Men jag tycker att Trey är den mer särpräglade talangen. Alltså säga vad man vill. Han är lite för liten, han spelar lite för dåligt försvar och det verkar som det är svårt att bygga ett lag runt honom. Men det är inte många som säsong ut och sex säsong in sniffar 30 poäng och över 10 assist per match.
Mm.
Det är inte det. Han, alltså, sen då, vad ska du göra för att det ska funka med Trey? Trade för Wembanyama förmodligen, eller liksom motsvarande. Det är ju någonting liknande förmodligen som behövs. Men om jag ska bygga ett nytt lag, då bygger jag hellre runt Trey än jag bygger runt Jonte Murray. Men i dagsläget är jag nog inne på att jag tycker att liksom, de måste överväga att skicka båda.
Mm.
Jag tror inte på att de är liksom en light rebuild, om du förstår. Jag tror inte riktigt på det. Utan jag tror nog att de behöver bygga om det där helt och hållet. Om de inte kan få någon som passar perfekt med Trey, liksom om de tradar Jonte Murray och någon till. Alltså Jalen Johnson är riktigt bra, Trey är riktigt bra. Om du ska bygga om, okej, då är det dem du ska bygga på, tycker jag. Men jag tycker att de behöver överväga och skeppa båda, givet hur det ser ut och den man behåller i Jalen Johnson.
Mm. Ja, nej, men jag är med dig. Det var typ det första laget som kom till mig också när jag funderade nu. Så att det jag tror också att det är dags. Det går ju, vad är deras record nu? De är ju en bit under 500 nu, eller hur?
Ja, jag tror att de är 4 eller 5 matcher under 500.
Oh, Jesus. Ja.
Fast time out. Mm. Trae Young sa att de hade vunnit titeln 2021 om man inte hade skadat sig i Conference Finals. Så det är championship caliber team det där egentligen.
Men alltså, det är ju det som är lite grann problemet. Man ser ju potentialen efter den här, att de faktiskt gick till Conference Finals, så att de slog ut Knicks. Och där tycker jag måste man ju också ge Trae väldigt mycket credit. När hela Madison Square Garden helt galna efter att Knicks äntligen går till slutspel och liksom kanske är på väg att göra någonting, hela Madison Square Garden står upp och skriker fuck Trae Young, och han är med och ser till att de slår ut New York Knicks. Alltså, snubben har någonting. Så är det ju bara. Sen kan man liksom klaga på hans försvar och just det här, varför får vi inte ihop det här? Varför var vi i konferensfinal för 2 år sedan och sen dess har det faktiskt gått rätt risigt? Eller riktigt risigt. Det är ju problemet. De är för övrigt ännu värre än vad jag sa. De är alltså 10 i East just nu, 27-34. Teoretiskt kan ju Brooklyn gå om dem och ta den här play-in-platsen. Brooklyn tog ju en försiktigt oväntad vinst i natt mot vilka det nu var. Sixers var det. Så de är faktiskt bara 2 matcher bakom nu. Och är ju ändå 20-21 matcher kvar att spela. Så det, ja, vi får väl se. Vad har du för lag då, Addis?
Ja, bra fråga. Var det att vi skulle, vad var det nu? Var
du får välja själv om du vill spränga ett eller om du vill ta ett bra som du tror är nära.
Ja, men då, jag väljer glädjen då. Och sen så tar jag Orlando Magic. De tror jag faktiskt på riktigt.
Det var
då
de jag tänkte på hela dagen. Jag har tänkt på dem hela dagen.
Ja, för där tror jag faktiskt på riktigt. De är inte långt ifrån alltså. Men kan ni hjälpa mig att pinpointa, vad är det sista steget då? Alltså Frans och Banchero, självklart. Mm. Är det en guard de saknar?
Jag tycker nog det.
Det är det. Däremot måste jag säga att Jalen Suggs, vi ska nog inte räkna honom som en bast ändå alltså. Han lirar.
Absolut han inte. Absolut inte räknar Suggs som en bust.
Man var lite orolig efter hans rookie-säsong och man bara, what the fuck är det här? Mm. Men han är ju bra liksom. Sen Markel Fultz. Visst får Goga Bitadze stora minuter där?
Ja, det var ett tag sedan. Han fick det, men nu är Wendell Carter tillbaka så det är han som startar nu igen. Men Bitadze fick stora minuter och faktum är att de gick nog nästan lite bättre då än vad de har gjort på sistone. Nu har de skärpt sig igen lite grann. Nej, jag känner att förvånansvärt bra för dem.
Jag känner att de har oändlig potential alltså faktiskt, för att de har ju vunnit massa matcher utan att ha en komplett trupp liksom. Vad är det de kastar in för folk där lite då liksom? Vad heter den? Anthony Black eller något sånt. Han är ju liksom en rookie och får ganska stor roll. Känslan är att med en eller två seriösa lirare till liksom, att de kommer ju bara bli bättre liksom. Så skulle de få in en eller två bra spelare till, så skulle sky vara the limit liksom. Och jag har älskat Franz Wagner sen jag såg honom på Hovet. Alltså, fan vilket, var du där Adis?
Nej, inte Hovet va? Nej, det var jag inte.
Nej, alltså man såg ju Skölden, vi såg man typ efter två minuter bara, okej, okay, den där snubben, han alltså,
det hade han man väl i för sig sett tidigare, men att se honom live var ju onekligen en upplevelse.
Men grejen
till.
Det var ju precis efter hans rookie-säsong, och han hade ju bra rookie-säsong, men det var ingen som tänkte, ja men det där kan bli en all-star. Så, alltså man tänkte ju inte i de banorna än. Men jag kände bara när jag såg hur fucking lång han är.
Och det hur var han absolut de som tänkte att han var en all-star faktiskt. Det var det. Men ja.
Jag håller inte med alltså. Jag håller inte med. Jag tror att många såg honom som en nice roll, att han kunde bli en nice roll. Men det spelar ingen roll. Min poäng är när jag såg att han är typ 2-10 och rör sig som han gör och skjuter som han gör. Och då tänkte man, fan, alltså där är ju fan en framtida en stjärna i NBA alltså. På riktigt, han är jäkligt bra.
Du fick Alper en sängen vibbar. Som vi såg honom
slakta. Vi visste inte ens vem Alperen Sengo var. Och sen bara droppade till 25-15 på.
Men man ser ju fort när det är någonting utöver det vanliga, alltså det går ju fort.
Om det är en ung spelare, om det är en ung spelare,
ser man ju såhär, vad fan är det här liksom.
Exakt.
Ja, det var helt sjukt faktiskt.
Ja, Alperen hade ju en sjuk match i natt också, om man bara ska hastigt nämna det.
Oh ja.
Alltså han gick som pick 16 mot Wemby.
Att han gick som pick 16 är ett hål. Och det är precis det jag pratat om. Killar, lyssna på mig. Om du snittar 20 pinnar på match som 18-åring i de här ligorna i Europa, då är du är done deal. Du kommer bli sjukt bra i NBA. För det är så jävla svårt att göra det i den åldern i dagens europeisk basket. Jag vet att Adis katter kanske lite till. Men sjukt svårt att göra det som tonåring. Sjukt svårt. Så gör de det så unga, då är man real deal.
Jo, Sengun är på riktigt. Har du ett lag du vill spränga då, Nick? För jag tror, vi är ju helt ensam om Orlando. Eller vi är ju det alla tre. Jag är ju också helt med er på att ytterst lite saknas för att de ska vara... Alltså, Paolo är 21, Wagner är 22, Suggs är 22... Så det är ju inte liksom nästa säsong, utan det är ju förmodligen, alltså det är ju lite, men
här, jag menar, här kommer en sprängning. Här kommer en sprängning, vill du höra den?
Ja.
Den här sprängningen som inte kommer ske, för de är delusional, men Dallas Mavericks. Jag har sagt sen dag ett den här säsongen att de är bluff. Jag har sagt det sen dag ett. Och sen gick de bra, de var i toppen av väst. Jag sa fortfarande att de är en bluff. Sen gillade jag faktiskt att de värvade Washington och Gafford. Det gjorde jag faktiskt, jag ska inte ljuga. Men att se dem nu kollapsa, ha överlägset sämst försvar i NBA senaste 2-3 veckor och förlora matcher på löpande band. Alltså lyssna, det kommer aldrig funka. Luka måste gå till en seriös organisation. Den där basketen de spelar som är brutalt heliocentrisk. Och sen om inte det är han som spelar heliocentriskt, då är det, alltså förstår ni, det där turen som basketen, vi har sett det så många gånger, det funkar inte. Det funkar inte, hela konceptet funkar inte. Han behöver dra till Denver och spela med sin kompis Nikola Jokic och vinna någon titel. För att jag känner att de är, nej alltså det funkar inte, de är bluff, jag har sagt det sedan dag ett. Bluff.
Men en fråga Nick, en fråga.
Ja.
Är Luka lite av... del av den här bluffen?
Ja, givetvis. Alltså, jag tycker Luka Doncic är topp 5 spelare i NBA. Och jag tycker att han är... Det han kan göra, jag vet inte fan, vi har sett många spel. Alltså, han är historiskt bra. Men ni såg ju hur jag kommenterade honom i somras. Alltså, jag tycker att han ibland beter sig som en bitch. Jag tycker att han är en otacksam spelare att ha som ledande spelare. För han är inte mogen nog än. Jag utesluter inte att det kommer komma. Jag ser inte att han verkar vara dålig person eller någonting. Men ni vet vad jag menar. Allt ska gå igenom honom. Allt ska gå på hans villkor. Och allt ska kretsa kring Luka Doncic. Och jag tror inte att det hjälper det här laget alls. Nu när de är inne i en tough stretch. Och hans försvar har aldrig varit bra heller. Så han är ju givetvis en del av att det går så dåligt defensivt.
Det var en otroligt rolig tweet idag. Mavs Muse. Det finns ju massor med såna här roliga Muse. Och Mavs Muse hade då en stor bild på Jason Kidd. Och så räknar de upp då det här. Dallas in the last six games. 30 defensiv effektivitet. 26 i net rating. 30 i tre poängar tillåtna. 29 i insläppta poäng. 29 i field goal percentage insläppt. Och 26 i straffkast tillåtet. Och så ställer de frågan, what needs to change? Och så då en jättebild på Jason Kidd, coachen. Och så säger då Haralambos Vulgaris, som ju jobbade där förut, som är en berömd gambler som numera äger en spansk division, vad det nu är, om det är division 2 eller 3, spansk fotbollsklubb. Han bara retweetar den här och säger expectations, alltså förväntningar. Mm. Det är rätt tufft.
Ja, nej, men, och grejen är, det är ju egentligen, jag fattar ju lockelsen i att hämta Kyrie och sådär, men om man tänker, offensivt, han och Doncic är ju skitnice, men när man tänker på Lukas svagheter i försvar, och Nick, du som pratar mycket om så här, om man måste kunna försvara the point of attack, liksom, vad ska man kalla det, ja men liksom... på perimetern där, så ska, och har man någon som är svag som Doncic redan då, och så sätter man dit Kyrie bredvid honom, som, det är ju hans svaghet också i försvar, skulle jag säga, då blir det ju ihåligt liksom, då är det ju öppen gata. Och sen så, visst, de har ju några centra nu där vid ringen, men det är ju ingen som, ja, det är ju inte Gobert som står och väntar i alla fall.
De har ju väldigt många centra nu. Alltså de tradade ju till sig Gafford. De har rookie Derek Lively. Ja, och sen så precis. Har de ju då kvar Mark Cubans favorit, Dwight Powell. Och sen så har de fått tillbaka Maxi Kleber, som är ju den som i princip får centerminuterna nu. Mm. Så det är ju lite lustigt. Alltså det såg ju bra ut det här och tradade till sig då Daniel Gafford och PJ Washington. Men det känns ju, eller liksom, som resultaten säger ju att det var lite grann en smekmånad. Nu har de ju faktiskt säckat ihop. Jag kommer inte ihåg, de är 5-5 på de senaste 10. Och jag tror att de har typ 4 raka torskar. De vann ju 6 eller 7 i rad under en period, precis efter att de hade tradat till sig Lively och, Gafford och Washington. Så det är ju någonting som, det är ju någonting som är ruttet i Dallas land, alltså som inte riktigt funkar. Det är ju bara så. De har torskat 5 av de senaste 6. De har slagit Toronto, men de har torskat mot Indiana, mot Cleveland, mot Boston, mot Philly och mot Indiana. Och det, ett par av dem där kan man ju absolut acceptera, men jag tror inte att de hade tänkt att torska alla 5 de där. Det ingick ju bara inte i planen. Och det är ju inte så att Luka har varit dålig. Han har ju liksom 45-14-9, 30-16-12, 37-12-11, 38-11-10, 39-11-10. Alltså, däremot har han en massa turnovers. Och som sagt, deras försvar läcker. Alltså det är... Och det är ju inte första gången. Däremot, alltså, vill man ju fortfarande inte se Luka i ett slutspel. Det tycker jag, det måste man ju ändå säga. Det känns det inte som.
Nej.
Men du har nog inte... Jag tycker inte att du är helt fel, liksom Nick, i det här. Att det här är ett lag man skulle kunna överväga vad man ska göra med. Det
luftslott. Luftslott.
Man måste fundera lite grann på det. Har du ett lag du inte gillar, Addy, som du vill spränga, förutom de som jag redan har sprängt, Atlanta Hawks?
Nej, jag valde glädjen idag. Jag blev bara Orlando.
Nej, för jag, faktum är att jag hade ju Orlando som laget som jag tänkte ta som lag att... men som jag tyckte var bra, som jag tror... För, alltså, det mest uppenbara svaret är ju förstås Oklahoma City Thunder. Alltså, de är ju de som... Skulle någon av oss liksom bli helt chockad om Oklahoma vann i år?
Nej.
Jag skulle absolut bli förvånad, inte. Men jag skulle inte bli chockad. Och alltså, om vi säger att, så att säga, vi godkänner... Alltså, jag tycker de behöver ju egentligen bara bli något år äldre och liksom någon konsoliderande spelare. Jag tror att det vore nice för dem om de kunde hitta någon... alltså någon som kan hjälpa dem att ta lite returer. Kan de lösa det så tror jag att liksom, då, ja, med Shea och med Jalen Williams och med Chet Holmgren och de här som de har runt. Alltså det är ju till och med så att Josh Giddey är ju någon som de kanske inte behöver överhuvudtaget.
Mm. Nej.
Och de är tvåa i West och de har slagit en massa bra lag. Det enda de måste hoppas på, det är väl att de slipper möta Lakers, för Lakers verkar ha deras nummer.
Mm, exakt. De har väl... Var det 1-5? Nej, säger jag rätt nu? Senaste 6? Ja, jag vet inte. Jag tyckte jag såg något sånt flyga förbi.
Lakers har i alla fall inbördes på Thunder i år.
Mm.
Och vann ju ganska klart senast.
Mm.
Ska vi gå vidare? Vi har ju en del hattigs.
Men jag vill att du ska ta... Vi har ju faktiskt... tre väldigt, väldigt intressanta spelare. Och två av dem spelar fortfarande. Den tredje gör det inte. Jag vill höra lite mer om Pelle Larsson och Elrut Kadå. Och kanske någonting om Bobby Klintman också, Nick.
Bobby Klintman är i Stockholm idag. Var inne på TikTok och hade live nyss. Och ja, han är i Sverige just nu i alla fall. Shadow Bobby Klintman. Jag tror att han ska vara här lite till. Sen drar han till USA och gör sig redo. Har droppat på några mock drafts. Han är kvar på plats 22 på ESPNs. Men på några har han droppat. Och jag tror att han kommer att återigen klättra upp när folk ser honom live och inser att han är precis som Franz Wagner och de här grabbarna som man ser live liksom. Och det blir en helt annan känsla. Att han är jävligt stor. Bra size och atlet. Så Blobby i Sverige. Pelle Larsson hade sin sista match på hemmaplan. Så det var en sån där senior night. Och han avslutade med att säga "We're fucking going to win this for you guys", typ, eller något sånt. Alltså, Pelle har sjukt mycket personlighet alltså. Han är otroligt hatad i college basket, vilket är bra. Det betyder att du gör något rätt liksom. Så jag tror att de ska börja med Pac-12 tournament och sen börja NCAA tournament för Arizona. Och Elliot Kadå, de kör över allt och alla. De vinner ju massa matcher. Jag tror de har vunnit typ 23 och har bara 6 förluster. De ska spela mot Duke om ACC-titeln, grundserietiteln då. Sen är det tournament som är på gång. Så otroligt spännande tider för våra unga NBA-potentiella spelare. Elliot kommer inte gå i årets draft, det har vi redan fastställt. Men han finns med på ESPNs mock draft för nästa år. Och ni vet, jag ser det igen, men jag har sagt det förr, men jag ser det igen. Om man kan stoppa in 33% av sina tre, då är han en NBA-spelare trots sin storlek, för han gör många saker på sanslös hög nivå. Så ja, alltså den här sommaren, den här draften måste vi ha fucking live på. Alltså jag vet att Addis förra året bara fucking blå nekade den och bara sköt ner den direkt. Men jag känner att vi måste ha det. Och i och för sig, nu kommer draften vara 2 dagar, vilket jag tycker är väldigt dumt.
Så det kommer vara svårt. Inte ens du orkar hålla dig vaken 36 timmar i sträck, Nick.
Nej, men någonting måste vi styra upp, för att alltså minst en svensk kommer bli draftad. Det är 1000% säkert. Det finns inget tvivel där liksom. Mest troligt 2, men vi får se hur det blir. Stor dag för svensk basket och vi är på grabbarna.
Ja, det är ju som sagt, de har ju splittat på draften. Den är i år 26 juni och 27 juni, och det är då första rundan 26 och andra rundan 27. Måste ju vara rätt fruktansvärt att tro att man skulle bli draftad i första och sen så ska du liksom gå hem och sova någonstans och se om du blir draftad i andra.
Ja, den hänger.
Lite tufft för unga män så nära sin dröm, skulle jag säga. Behöver leva med den, men ja.
Och jag känner så här, vi skippar SBL för vi vill hålla det avsnittet kortare, liksom en 80 minuter. Vi går vidare till Hattex och vi går igenom alla, men vi ser så här, vi har en minuts gräns på alla, så det ska gå fort. Elias Aronsson. Klintman kommer ha en bättre karriär i USA än i Repco när allt är färdigt. Han kommer bulka upp och bli ett prima exempel på den moderna bigmannen. Stretch, switchable, passing, running the break och så vidare. Jag säger så här, bra hot take. Problemet är att Jonas i Repco spelade 10 år i NBA. Att ha bättre karriär än det där, då måste du spela minst 11 eller ha typ 9-10 som är sjukt bra. Jag vet inte, den är svår.
Jag säger no chance, om jag svär.
Ja, det blir svårt. Alltså folk fattar inte. Det är typ 700 pers som har haft sådär långa karriärer. Eller ja, typ 1000 max. Någonsin.
Ja, Ja, nej men alltså det är jättesvårt. Det är jättesvårt att göra 10 år i NBA. Så att nej, tveksamt.
Jag tror dessutom inte vägen för Bobby är att bulka upp och bli liksom en klassisk big man. Jag tror ju snarare tvärtom att det är hans liksom ändå atletism, hans skytte och hans förmåga att vara en stor vinge som skulle vara det som kan göra att han kan ha 10 år i NBA. Blir han liksom 6-10 och lägger på sig 15 kilo till, han blir fortfarande inte center.
Han kommer att spela som power forward. Det är min känsla.
Vad sa du?
Jag tror att han blir position 4.
Ja, att fast det är inte säker på att jag vill att han ska bli 15 kilo tyngre för det. Lite tyngre, nej. Det blir han ju vart efter han blir äldre, naturligt.
Absolut, men,
ja. Bra hot take, men som sagt, väldigt det är bra. En fet beställning att ha en bättre NBA-karriär än Jonas Jerebko.
Faktiskt. Alltså, det känns nästan omöjligt, men vi får se. Toralf Lindström. Zions löfte om att ställa upp i Dunk Contest är första steget till att återupprätta tävlingens status. Att han sa att han bara gör det om han får spela All-Star Game lämnar dock en bitter eftersmak. Alltså Zion, om man är seriös med den där grejen, gör din grej brorsan, gör din grej. Men jag har en känsla av att det aldrig kommer hända.
Nej, jag tror inte heller det, tyvärr. Jag tror att det tåget har gått lite med Zion. Både All-Star och den, nej skoja, All-Star kan det ju bli, men fan, jag ser inte honom ställa upp. Jag ser inga stjärnor längre, ja det var ju Jaylen Brown i och för sig då, men... Mm.
Jag är nog kvar vid min take från All-Star, att liksom ni kan faktiskt lägga ner det där.
Ja, rimligt. Rimligt.
Vi går vidare. D. Solberger säger så här: Jämtland borde förlänga med Flo Tamba och ta in RT som assisterande för att utveckla Flow. Nu vet ju att Addis bara, aha, vad är det för ord? Är det ens svenska? Men Jämtland är en klubb som finns uppe i norra Sverige. Addis och Flo Tamba är center. RT är Arthur Gwynn som spelade för Jämtland förut. Jag säger så här: Flo Tamba stor, stark. Visst finns det utvecklingspotential, men jag ser inte att det är en spelare som bör för länge, så han är för mycket, jag vet inte, jag gillar inte Flo Tamba. Så vi går vidare, för att jag vet inte hur mycket egentligen du har sett Sjöström.
Jag är nöjd med ditt omdöme här. Jag har sett egentligen, men inte tillräckligt för att bidra med något mer än du.
Allen Ramadanovic säger: Aaron Gordon har NBA:s enklaste offensiva jobb, och ni vet att jag har sagt tidigare att hade Aaron Gordon spelat kvar i Orlando LA, Detroit Pistons, Washington Wizards, ingen hade brytt sig om den jäveln. Han är en jävligt bra spelare, det ska jag ge honom. Men han spelar med perfekt spelare. Alltså han spelar med en spelare som gör honom 3 gånger bättre. Och det är Nikola Jokic. Så jag håller nog med. Det är en jävligt bra hot take. Han har det enklaste offensiva jobbet. Jag säger inte att han är bäst. Jag säger inte att, liksom, att det han gör är lätt. Liksom. Men det är... Med tanke på hur det ser ut i NBA så är det jävligt enkelt. Det är väldigt mycket katta röd utan boll och var redo att ta emot passning och avsluta snabbt.
Får jag bolla upp en kandidat?
Yes.
Michael Porter Jr. Helt ärligt.
Ja, men det är ju sant. Det är ju sant.
Ja. Han är etta, Gordon 2. Det köper jag.
Alltså, jag tycker ändå att man måste ge Aaron Gordon ett, att han har spelsinne. Sen är han dessutom en atlet som är 2,03 lång och 106 kilo tung och sinnessjukt stark och rejält spänstig. Men visst, han om man har hans gåvor så att säga, då, och får spela med Jokic, då är det ju en drömsituation.
Precis. Fan, kan vi komma på någon mer som har lika enkel? Alltså, det är typ de två som får mest öppet i hela NBA.
Ja.
Det skulle ju möjligen vara liksom de dagar som någon av Dallas centrar, när Luka är på humör och du i princip behöver sätta en vettig screen och sen rulla mot korgen. Då får du tänkte samma som Aaron Gordon, ja. Men ja.
Tänkte precis säga Clint Capella, liksom, för att han får också en del ganska gratis, typ. Mm. Ja. Nästa från Allt om NBA från Norge. Vår vän även Lybeck heter han, från Norge tror jag. Kung. Boban Marjanovic förtjänar att spela mer och hade icke gjort sig bort i NBA om han hade fått chansen mer. Hade snittet på 2015. Love you bänkvärmarna, vi gillar det med. Vi skjuter ner den direkt. Alltså vi vet ju att Boban Marjanovic har galna avancerade stats, men det går inte att spela honom. Alltså helt ärligt. Det gjorde inte det i hans prime heller egentligen. Alltså seriösa stora minuter i ett bra lag. Just för att han var helt oanvändbar defensivt liksom. Vad säger ni?
Nej, alltså det är svårt att säga emot. Jag menar, han har varit i NBA sedan 2015. Som mest har han spelat 58 minuter eller 58 matcher. Och som mest har han snittat 13,9 minuter per match. Alltså han har varit i San Antonio, i Detroit, yep, i Clippers, i Philly, i Dallas och nu i Houston. Så det är ju inte så att han inte, alltså,
exakt.
Det är många som har tittat på honom och alla har kommit fram till samma sak. Utöver att vara världens kanske mest fantastiska och älskade människa, så är kanske inte gamet riktigt på den nivån.
Jesus, alltså jag trodde att han hade loggat i alla fall 20 minuter något.
Nej,
år.
Nej, aldrig.
Jäklar. Nope.
Han har loggat över 10 tre gånger och då har han spelat 58 Jeez. matcher, 36 och 22 liksom. Det är, ja, it's rough.
Elias Gullberg säger så här: vi har redan haft den här hot taken. Giannis kommer inte att vinna en till ring. Och vi har konstaterat den gången vi pratade om det att det är jävligt svårt att vinna titel i NBA, framförallt om du inte har ett jättedominant lag. Ingen av oss skulle tappa haken om Giannis avslutar sin karriär med en titel. Det är nog vi överens om, eller hur?
Jag vill bara skjuta ut den här. Som situationen är nu, apropå Giannis då, skulle ni fortfarande trada Drew Holiday mot Dame om ni visste att Drew hamnar i Boston Celtics?
Nej,
jag hade inte gjort det om jag hade vetat att han hamnar i Boston Celtics. För som dessutom inte gett bort någonting. Okej, om Boston hade gett Jaylen Brown för honom, fine.
Exakt.
Men nej, givetvis hade man inte gjort den.
Nej. Det är precis min åsikt också, att det är en dealbreaker i sammanhanget. Ja, kör vidare.
Ahab Sadeh: hej, det hade varit intressant att få veta mer om ämnet kring att eventuellt inkludera en amerikansk spelare i det svenska landslaget. Om det blir fallet, vilken spelare bör det vara och varför? Jag blev nyfiken och tycker ta upp det med er om ni vill diskutera det. Ahab, tack för att du skriver och hör av dig, kompis. Vi får inte ha naturaliserade spelare, tyvärr. Eller det får vi, men då måste det vara någon som har bott där minst typ 7-8 år. Eller har typ svensk fru. Och då kan man få medborgarskapet inom 5 år. Eller hur fan var det?
Ungefär det så.
Ja, så det kommer aldrig hända. Men det finns absolut ett gäng spelare skulle jag vilja säga i Sveriges linje. Varför inte Mike James? typ, något sånt. en brutal scorer liksom. Det är väl det folk tar in oftast, antingen center eller en point guard. Vilken europeisk spelare eller Euroleague-spelare skulle du vilja se i Sveriges landslag, Sköldström?
Den är svår. Den har överhuvudtaget inte ägnat en tanke, måste jag erkänna.
Facundo Campazzo, nej, jag skojar. Han spelar redan för Argentina.
Ja, nej, inte Campazzo. Låt mig fundera en minut. Ta nästa hot take, så ska jag ta fram en spelare som jag skulle vilja se.
Yes. Enda laget som LeBron behöver frukt i West Playoffs är Nuggets, ser Carl Erdemyr. Jag ser så här: Den köper ju inte, fan. Lakers bör frukta fan typ 9 lag i West. Som det ser ut just nu faktiskt.
I alla fall 8.
Ja, 8 i alla fall. Felix Wahlberg: Max Strus game winner mot Mavs är helt klart den finaste game winner genom alla tider. Nej. Nummer 1, Kawhi Leonards mot Philadelphia. Nummer 2, Dame Lillards mot Oklahoma. Och sen, jag vet inte ens om Max Strus är 3. Den är topp 10 dock. Det måste man ändå ge det. Det är ändå helkort buzzer beater mot ett bra lag liksom. Men topp 15, topp 20, vad säger du, Sköldström?
Men alltså, kriteriet är att det måste vara en citationstecken äkta buzzer beater, antar jag. För annars så finns det ju för många att välja på. Jag är nog med på alltså, sen är då dessutom dina kandidater, det är ju slutspel. Jag tycker någonstans måste man ändå, däremot är ju liksom från 59 feet från inkast med 2 sekunder kvar, när man precis har fått en heartbreaker emot sig. Den är, alltså, den har ju allt utom att den inte är ett slutspel.
Ja, så är det. Erik Rassa säger: Lauri Markkanen är det bästa skandinaviska spelaren i NBA någonsin. Det är väl ingen som ens nära, om vi ska vara ärliga. Så,
nej.
det är
sanning. Det är sant, men det är inte en direkt hot take.
Nej, nej, så är det. Nu går vi vidare till Twitters hot takes. Patriot Schala, om man pratar Tatum och försöker få in honom i MVP-diskussionen, så undrar jag varför Kevin Durant inte är med i de diskussionerna. Enkelt svar, Boston är överlägsen etta i NBA. Det är inte Phoenix Suns. Jag tror faktiskt att det är så enkelt.
Ännu enklare svar, man ska inte ta in Jason Tatum i MVP-diskussionen.
Exakt.
Alltså, jag är ledsen. Han är typ femma eller sexa. Och fine så, men han kan inte, om ingen går sönder och missar de här obligatoriska eller de 65 matcher som krävs, då kan han inte bli bättre än så. Det är inte svårare än så. Han är grymt bra, men ja.
Tvättat kaktus. Behövs mer investeringar för att maximera intresset av basket i Sverige, det stämmer. Se till att på något sätt sända Arizona, UNC, Ohio State och andra lag i college med svenska under March Madness. Det är, alltså jag faktiskt funderar på det, Sköldström. Det hade varit smart investering för någon att köpa den rättigheten, som säkert inte skulle kosta mycket. Men sen kommer på att de här matcherna oftast går på natten, så det kanske inte skulle vara så smart investering ändå. Men du vet, alltså, svensk idrottare på så stor scen som det kommer vara i March Madness, det tror jag skulle vara intressant, alltså, för ganska många, oväntat många, om det hade spelats någorlunda vettig tid. Vad säger du?
Jag tror absolut, om det hade spelats på en vettig tid, att det skulle vara en bra investering, om man liksom kunde få se typ Pelle Larsson och Elliot i alltså jag vet inte exakt i vilken runda.
Sweet 16, om det hade gått
typ
så långt.
Sweet 16 eller bättre, ja. Liksom. Det är klart att det skulle vara superintressant. Alltså det är, det tycker jag är helt odiskutabelt. Jag kan inte tänka mig någonting annat faktiskt.
Yes. Lars Niklasson, Jason Tatum and Rich Man's Lou Will. God damn it, redan där är det där hot taken helt insane. Jason Tatum and Rich Man's Lou Williams, the fuck? Kan spela lite mer försvar och är allmänt bättre, men i slutändan är Chad Chuckers och kan skjuta turnédatum likväl som droppar 50. Ingen man vinner, med andra ord. Alltså, den är sant. Alltså, jag håller på att brinna ihjäl här. Jesus Christ.
Ja, det är en hot take. Alltså, den måste ju bara skjutas ner. Jag är ledsen. Det är bara så.
Ja, alltså lite mer försvar. Nej, Jason Tatum är bra försvarare. Lou Will kan inte stoppa mig liksom.
Lou Will skulle ju liksom aldrig någonsin i sin karriär ha varit typ topp 50 på MVP-listan. Jason Tatum har ju ändå varit liksom typ topp 6 eller 7, 4, 5 år i rad. Mer eller mindre.
Men Lars, det är precis det här gamet handlar om. Hot take ska vara heta. Det här är bra grejer. Det här är bra grejer. Nima ser, power forward-positionen existerar inte längre. Kanske om vi tänker på den traditionella beskrivningen. Men jag tycker att power forward-positionen finns i och med att alla vill ha den här fyran. Stretch fyran. Den finns, men den är inte det den var för 20 år sedan. När det egentligen var en till big. Alltså det var ju en till spelare som kunde spela med ryggen mot korgen.
Ja, men, alltså, jag hörde på någon podd häromdagen som liksom sa någonting om det här. Liksom, ge mig ett namn på en power forward som snittar mer än 8 returer per match. Och det fanns typ ingen. Och det fanns det ju en bunt
positionen att ändras.
Som gjorde liksom back in the day. Och så som sagt, positionen är ju inte vad den... Jag menar, nu pratar vi till och med om stretch five, alltså centrar. Typ Chet Holmgren och Wemby som ska kunna stretcha golvet. Så en power forwarden är ju, har en helt annan roll idag än förut.
Sen hade Nima två till hot takes som jag kommer svara på snabbt. Zachary Risacher är den bästa talangen i draften. Jag håller typ med. Alltså. Många ser att han kommer bli topp 3. Jag tycker att han med sin storlek och skytte kan bli riktigt bra. Frankrike kommer kunna fälla USA i framtiden. Jag har sagt det många gånger och säger det igen. Juan Nunez är draftens mest underskattade talang. Tippat 25-30 potential för lottery pick. Jag håller inte med. Jag har sett Juan Nunez hela sommaren. Både med U-landslaget och även med A-landslaget. Och han känns som en typisk Euroleague point guard. Jag kanske har fel, men han känns som typ något vassare Vasilij Micic. Så, i bästa fall. Så, ja. Jag såg honom bli outplayed av Israels Yoam Nakov. Eller, Noam Yakov, så var det. I kvartsfinalen i U20-EM. Jag blev inte imponerad. AV19. Behåll spelschemat med skrota East-West i slutspel. Ta de 16... eller 20 med play-in. Bästa lagen och rankar dem i hela ligan. Större sannolikhet att de två bästa lagen hamnar i final istället för tidigare i slutspelet, vilket är lite tråkigt. Ja, men vi har pratat om att det handlar mest om resor. Och också den där traditionella grejen med både East och West. Vad säger du?
Alltså, jag köper i och för sig liksom på sätt och vis tanken med att göra det just för att få de bästa. Men alltså, jag har svårt att gå bort ifrån traditionen att jag på något sätt ändå gillar East mot West. Även om jag egentligen kan hålla med om tanken. Men sen är ju problemet också, tror jag, om du tar bort East mot West i slutspelet, ja, men då ska du i princip ta bort, alltså då kan du lika gärna säga 16 bästa lagen till slutspel på en gång.
Mm.
Och det, jag tror, alltså, där tycker jag, där måste man väl ändå säga att det här med play-in är ingenting mindre än en supersuccé för regular season. Alltså det har ju bidragit till att skapa ett helt annat intresse för alltså jag menar, i vanliga fall skulle vi förmodligen börja bli lite lätt ointresserade av grundserien. Just nu är vi ju inte det. Det är fler lag som vill vara med och tävla och som försöker vara det längre in på säsongen. Det är positivt.
John Jenka, alltså där är ju riktat till Adis Nimmerstam. Han säger Olympiakos vinner Euroleague. Synd att vi inte har Europakollen experten Adis här. Men jag säger så här, jag har sett lite Olympiakos i år. De har några dudes, han är ju med där, Isaiah Kanan, kommer du ihåg honom? Som spelade för typ Houston och Chicago. Ja just det, han var ju med i Chicago om jag minns rätt. Ja, exakt, men jag har svårt att se det. Sen har de han Shaquille med Kissik och Milutinov från Serbien nu med. Bra lag, jag tror inte de vinner. Alvin Svensson, vem kommer om 15 år vara sedd som bäst någonsin? Vi har pratat om det här många gånger och vi kommer att prata om det många gånger framöver också. Vi konstaterat att han har potential för det, ja. Men för att komma dit är vägen otroligt svår och du måste ha sjukt mycket tur med dig och undvika skador. Så vi får se. Sen har han en till hot take. Miami Heat har den snyggaste lagen av alla sportlag. Inte mest ikoniska men den snyggaste. Då ser jag så här, Alvin. Googla Borås Basket. Kolla på deras lag, ja. Där har du ohotad nummer ett. Där har du ett, Alvin.
Ja, det måste jag säga. Det är värdigt. Alltså, jag vill bara återvända till det här. Vilken europeisk eller liksom typ amerikan? Jag skulle vilja ha, jag kommer inte på någon på rak arm. Jag fastnar av någon anledning för Shavon Shields i Milano. Men alltså, jag vill ha en vinge som är typ 2 meter, kan spela försvar och skjuta treer.
Men du vet att Shields spelar för Danmark?
Just det gör han. Det var därför jag fastnade för honom.
Ja, eller han har gjort en eller två matcher för Danmark.
Ja, precis, det är riktigt. Men alltså, det är den typen jag vill ha. Någon som kan skjuta treor, någon som är minst 2 meter lång, atletisk, kan spela försvar. Det liksom, tycker jag, det är den... Vi har point guards, vi har center. Liksom, vi behöver en stor vinge som gör att vi blir lite mindre beroende av Viktor Gadefors.
Ja. Jonathan Hubbe har hela 5 hot takes. Jag tänker inte ta 5, även fast vi älskar dig, Hubbe. Du är en del av bänkvärmarna, det vet du. Men 5 sticker är lite för mycket. Jag tar den jag tycker är saftigast. Grayson Allen är NBA:s mest underskattade spelare. Hade du sagt samma sak, Hubbe, efter varje slutspel Grayson Allen har spelat i? Det är det som är min fråga. Just nu när han skjuter så som han har skjutit och spelat. Jag kan nästan köpa den. Men man har ju sett honom att han är inte en snubbe. Han är inte en dude i slutspelet. Jag vet inte varför, men han är inte det alltså.
Nej, han har ju inte varit dittills. Men det är ju så, han skjuter 47% från 3 i år och har ju ökat sitt antal treer och han har ju blivit bättre, men alltså mest underskattad, jag vet inte. Alltså, ett är ju en svår kategori att säga liksom. Alltså, vi skulle ju teoretiskt kunna säga att Jason Tatum är mest underskattad. Alltså, förstår du? Jag tycker att den här är knepig. Men du har rätt i att i slutspelet så har Grayson Allen gjort väldigt, väldigt lite hittills.
Sist men inte minst, Torbjörn Kingen Tobb. Pelle Larsson går före Bobby Klintman i draften. Draft handlar ofta om att hitta long-term projection. Eller ja, hitta någon som på lång sikt kan bli något riktigt bra. Och där kommer Bobby Klintmans kropp att gå före Pelle Larssons erfarenhet, produktion, trepoängsskytte ändå. Så det kommer inte ske. Det kommer absolut inte ske, men bra hattrick.
Alltså, jag är faktiskt sugen på att säga emot det lite grann, beroende på. Alltså, om vi kommer till typ, om inte, alltså, ingen jinx eller liksom disrespect mot Bobby, men om det som du säger där, jag har också sett att han har sjunkit i lite mock drafts. Om inte Bobby har gått före, liksom, säg, inte vet jag, före 23-24, då kan jag faktiskt se dem som hellre tar Pelle. Vi har en snubbe som är, alltså, typ Jaime Jaquez, Peyton Watson, ja, men såna här snubbar som, vi är en contender, vi fattar att vi inte kan, alltså, vi kommer inte att få någon som är en superstjärna, vi får inte en all-star med 25:e picken i draften. Vi vill ha en snubbe som är billig och som kan ge oss 15-20 minuter från bänken i playoffs de kommande 4 åren, billigt.
Ja,
och då, alltså, passar Pelle perfekt in i den rollen.
Så är det.
Så jag
det
tror blir mer och mer att han kommer att gå i första rundan just på grund av det. Eller tack vare.
Jag säger så här. Bobby Klintman har mer potential. Pelle är mer produktiv. Grejen med Pelle är att han kommer i perfekt draft, för det är en svag draft. Och jag har sett massa statistik på att lag har börjat gå allt mer för de här veteranerna på college. Man gick ju ifrån det helt i typ 20 år, men nu går man tillbaka just för att du kan billigt få någon som ganska direkt kan göra någon minut här och där. Och det innebär ju Pelle. Men Pelle har fyllt 23.
Ja, jag vet. När
Hackes draftades var han 21 eller 22 ändå. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag tror att Pelle är väldigt nära sitt tak, eller väldigt nära, vi vet ju inte. Men jag förstår ditt perspektiv, och det kan bli så. Du blir inte imponerad på 30 lag, du blir imponerad på ett lag. Och Pelle kan med sitt fantastiska skytte och någon nice workout kunna övertyga någon i slutet av första runden att ta dem. Men det blir svårt. Det blir svårt.
Jag vill bara påpeka att Hacke ses 23 nu.
Så ja, han är
22
alltså,
när han draftades.
Okej.
Okay. Och han gick väl också, om jag inte helt missminner, med alla 4 åren på college.
Ja, han gick 4 år på college. Och det är också, som vi konstaterat, det är rätt tid att gå i draften om du har gått 4 år på college nu. För det är tillbaka. Det är folk. Jag har sett någonstans att det är jättefå av underclass, men alltså de som har gått till NBA-draften innan sitt sista år. Så...